Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till Succépodden Alla våra ligg.
Välkomna, det är torsdag igen.
Det är det.
Nej, men det går så fort.
Ja.
Jag tänker lite så här, jag funderar så sjukt mycket på tvåsamhet. Du vet ju att jag gör alltid det.
Ja, det är en ständig fråga vi har.
Nej, men jag vet. Är det normalt? Är det någonting som vi har vaggats in i? Har vi valt det själva? Mm. Är det biologiskt? Är det inte det? Har det med religion att göra? Jag vet inte, Matilda.
Ja,
och jag trodde faktiskt att jag och du kanske var de som hade tänkt på det här typ mest i världen.
Mm.
Men
det är inte så.
Det är det som är spännande, tycker jag. För att det finns ju människor som faktiskt gör en hel film på ämnet.
Ska vi säga välkomna in till...
Tuva Novotny. Hej och välkommen.
Tack snälla. Skönt att vara fler nördar i samma ring.
Verkligen.
Underbart.
Men du har ju funderat en hel del på tvåsamhet.
Ja. Alltså jag såg en dokumentär för typ 10 år sedan som handlade om parrelationens liksom kemiska processer. Att man... Att man har så här, ja, men olika typer av hormoner, olika faser av en relationstidsspann. Liksom.
Mm.
Bara, gud vad skönt, då är det som förklarar. Det har ingenting med mig att göra, det är inte känslor, det är inte så här personligt. Det är bara kemi allting.
Mm. Ja.
Men så började jag kolla på det där. Liksom. Och precis som du säger, det är ju såklart en kombination av många aspekter. Liksom. Biologi, religion, socioekonomiska aspekter också.
Mm.
En del som inte har råd att leva ensam, men vet, skilsmässor där man inte har råd att skaffa egen. Alltså det är så många delar av tvåsamheten som tål att undersökas.
Men verkligen. Mm. Vad var det som gjorde, alltså det här satt ett frö då för 10 år sedan.
Mm.
När började du, för du, vi ska ju faktiskt gå, det är väldigt speciellt. För annars brukar jag och Mattis alltid ha antingen läst en bok om vi ska träffa någon eller sett en film om vi ska träffa dem. Nu gör vi det ju omvänt, så nu ska vi faktiskt få se filmen efter att vi har träffats.
Det blir spännande.
Verkligen. När var det liksom, när satte du det här i verket? Hur länge har du hållit på med det här?
Nej, men alltså då när jag såg den där dokumentären så tänkte jag, men jag verkar ju inom film, så det är klart det var roligt att göra en film om tvåsamhet, men hur fan gör man det utan att det blir så här, som jag kanske gick in i det nördigt och vetenskapligt och började läsa Oxford-rapporter och men vet.
Som man gör.
Som man gör när man inte säger någonting.
Det är så himla naturligt liksom.
Det var lite komplicerat. Man fick så här beställa från en särskild universitet. Ja, men ja, det gjorde jag. Och så tyckte jag det var jätteroligt. Men så tänkte jag, jag måste ju liksom använda det här i mitt yrke på något sätt. Så då började jag skriva någon slags relationshistoria. Faktiskt så började jag skriva egentligen en historia som gick ut på att filma typ inuti kroppen och hur de här hormoniella processerna ser ut. Mm. I liksom linje med Lennart Nilssons fotografier inifrån kroppen och sådär. Men det kom jag på ganska snabbt att det kanske inte någon har lust att gå och så här, lägga en biokväll på och titta på.
Nej, men jag hade varit där.
Tack, jag uppskattar det. Inte så många fler dagar tror jag.
Det är ju Rama 2.
Ja, det kommer en uppföljare här.
Nej, men så då försökte jag ändå liksom forma det till någon slags vanlig relationshistoria som ändå kunde studsa emot de vetenskapliga liksom studier och upptäckter som jag tycker att jag gjorde längs vägen. Och därav föddes diorama som film efter några år. Så där är det. Man kan gå och liksom funta på, ha någon idé och så ska den processeras gärna. Så de sista, ja, men för 5 år sedan kanske, började det här formas till ett manus.
Mm.
Um, och då lite tydligare strukturerat i form av relationshistoria med kapitel från djurvärlden som illustrerar vår relation.
Det här är ju så spännande. Mm. Alex, vi har ju pratat en del om det här.
Alltså, jag tvingade fram ett avsnitt om... Det första jag sa när vi skulle börja podda tillsammans, det var jag vill ha ett avsnitt om politik och sex och jag vill ha ett avsnitt om sex mellan människor men kontra hur djur har sex. Och det gjorde vi. Vi hade ju ett avsnitt där Jonas Wahlström faktiskt, eller Skansen Jonas, kom till oss och pratade om det här. Vad har du liksom hittat? För det vi fick reda på, för Jonas ville väldigt gärna prata om bonobo-apan.
Ja,
ni kommer att skratta så mycket när filmen börjar. Första scenen är bonobo-apor.
Är det sant?
Ja.
Nej, men de är ju proffs.
Alltså, vi har ju verkligen fått en helt annan bild av bonobo-apan efter det. Alltså,
de ligger så mycket. De har det så kul.
Nej, men de gör...
Jag är glad för deras skull.
Ja, men jag med. Och jag kan verkligen tänka så här, vi människor kanske borde ha kanske inte riktigt ett lika avslappnat förhållande till sex. Men jag tror ändå att vi kan lära oss mycket av om att så här... sexuella handlingar behöver inte alltid vara rotat i någon form av lust, utan det kan också vara för många, många andra grejer.
Fysisk avslappning, absolut.
Mm. Exakt.
Men hur var det, hur kom du in på det här med djuren liksom?
Nej, men det var ju det att jag hade börjat i någon ände där liksom där jag ville illustrera de vetenskapliga liksom studierna med Lennart Nilsson inspirerat fotografi, och det blev för abstrakt liksom. Det gick ju inte att relatera till några liksom hormoner som ändrar färg inuti kroppen.
Mm.
Ja. Så då började jag liksom applicera det på de flesta studier som finns på tvåsamhet som inte är liksom, på människor då. De är ju gjorda på djur.
Mm.
Och bland annat då bonobo-apor, åkerstorkar, hönor och tuppar, lejon, silkesapor, det var så här. Mm. Och då började man ju liksom säga att okay, men det kan ju vara roligare att titta på, för där kan man ändå känna igen vissa strukturer kanske, och de är ju ganska roliga att se på. Så där någonstans blev det till djur, men sen insåg vi att det kanske var svårt att liksom få en silkesapa att göra som man vill, inte regissera en höna liksom.
Det är ganska svårt att be om det man vill, så kan vi göra så här istället?
Det kan ta lite tid,
det kan ta lite tid. Liksom. Men du är ett proffs.
Ja. Nej, men så då blev det fysiska skådespelare i djurdräkter.
Mm. Nej, vad häftigt.
Alltså, det här ska bli otroligt. Alltså, jag har ju sett trailern. Nej, men aldrig varit lika taggad på en film. men där pratar de ju om, gud, jag hoppas att jag säger rätt nu, bävrar. Eller? Nej. Hjälp mig du.
Vad kan du vara?
De som simmar men sjunker.
Ja, det är åkersorkarna, exakt.
Åkersorkar, så.
Ja. Och för att vända tillbaka till det du pratade om tidigare, så var det precis det som var min ingång apropå bonobo-aporna. Att så här, men djur kan ju bara ligga och det är aldrig så här komplicerat. Inga känslor involverade.
Mm.
Vissa, ja. Men andra djur har absolut kanske inte det vi skulle kalla liksom en medveten känsla kopplad till sexuella akter eller parbildning.
Mm.
Men åkersorkarna, där finns det ju till exempel då en studie som heter The Forced Swim Test.
Mm.
Där åkersorkar som lever i en parrelation finns i en grupp, och åkersorkar som har upplevt en separation från sin partner i en annan grupp. Och de här, och det är ju fruktansvärt, men de får ett bad. Och där ser man i den här studien att de åkersorkar som lever i en parrelation simmar för livet. De vill gärna överleva. Medan de åkersorkar som har upplevt en separation från sin partner låter sig sjunka liksom.
Gud, det är ju sån himla metafor för hur man på riktigt kan känna. Jag tänker mycket på det, att människor som går igenom separationer ofta pratar om det som att det är dödsfall nästan.
Mm.
Att så här, det blir en annan grej än när man kanske så
ja, man kanske slutar ett jobb eller skiljs ifrån en arbetskollega, att det blir ändå liksom inte den grejen, att det blir ett annat klint avslut där man också ska liksom säga, nej men nu finns inte du längre i mitt liv.
Precis, och frågan är om det går, för man är ju liksom då biologiskt på något sätt synkroniserad med en annan person. Det ingår i de här kemiska processerna som sker när man bildar partnerskap, att liksom dopamin utlöses, man, ja, men man blir liksom kopplad till knuten, till anknytningsprocessen till den här partnern. Och det ser man att när det liksom då flyttas ifrån en, så, ja, men så precis som hos åkersakerna, så ser man depressionsliknande symptom och så vidare. Men det var där jag var lite intresserad av att titta på hur mycket av det är ren kemi som uppstår, och det finns ju liksom tydliga studier på det. Men en del av det tänker jag också är just de här stigmarna som vi pratade om förut, att det finns en idé som är nästan religiös omkring den livslånga kärleken, den stora kärleken, den eviga kärleken, bla bla bla. Och att separation skulle vara ett misslyckande per definition. Det behöver inte vara det. Det kan faktiskt vara bra att flytta ifrån varandra ibland. Det kan vara bra att ha ett samtal om övriga partners kanske. Det kan vara bra att liksom... Och det är de där stigmarna som jag tänker, kan vi inte prata om att ta bort dem? För då kanske vi nämligen, som ni är inne på, kan röra oss närmare den där lite kanske mer odramatiska, juriska tillgången till parbildningen. Det behöver inte vara så himla komplicerat och svårt.
Nej, alltså jag tror att vi i regel tycker att det är jobbigt att prata om sin relation i sin relation.
Ja.
Just för att jag tror att väldigt mycket, så fort man vill ha någon form av förändring, så tas det emot som kritik.
Exakt.
Det blir väldigt känsligt.
Ja, men verkligen. Och jag tänker, du som ändå har nu studerat det här med tvåsamhet, har du liksom på något sätt nystat ut i så här hur man kan uttrycka sig kring det här utan att det tas emot kritik? Eller ligger det hos den personen att liksom vara stark i sig själv och inte göra det?
Men jag ser det nog som en tudelad liksom process. Det ena är absolut egenarbete. Det är klart att det kräver att man är trygg i sig själv, att våga prata om så här, är det saker i mig som du saknar som partner. Alltså det är klart att det kräver någonting att kunna stå i det och inte ta det som kritik utan som ett konstruktivt samtal för hur vår relation kan bli bättre eller fortsätta ens. Liksom. Där tycker jag Esther Perel har otroligt bra.
Men
liksom.
Gud. Nej, men det är ju min husgud.
Det
vet ju du,
Mats. Det är så här, det där bara kommunikativa sättet att avdramatisera dialogen.
Ja, ja.
Men sen så tänker jag också att det är klart att det kräver arbete tillsammans också. Det där jag nämner Esther Perel, för att en sak är att man själv liksom gör lite hemarbete så att man inte kommer till samtalet med för mycket rädslor, att man inte i alla fall går direkt i affekt eller blir, du vet, utan att man kan ha ett neutralt samtal liksom.
Jag tror att nu tycker jag att hon är otrolig på alla sätt. Nej, men nu känner inte jag henne personligen, det kanske vi också ska säga. men rent när man har läst hennes böcker och lyssnat, jag antar att du har lyssnat på Where Allt. Shall We Begin.
Oh, yeah.
Det är en otroligt givande podcast tycker jag. Men där tycker jag hennes analys kring att så här, du kan inte få allt i en partner. Du måste någonstans ta ett eget ansvar och portionera ut allt som du behöver i andra människor runt omkring dig. Och det tyckte jag var ett sånt himla uppvaknande i min egen relation. Att så här, men gud, Petter kan inte vara allting för mig. Det är en sån himla stor börda att lägga på en person.
Men och ändå så är det det man går in i. Man tänker sig att du och jag för alltid, you and me forever, bara vi två, hela livet. Herregud.
Ja, vi ska dela intressen. Exakt. Och vi ska tycka att samma serie är bra. Ja. Och vi ska gå på samma film. Ja. Och nästan så att så här, vi ska tycka att samma mat är god. Det går liksom inte heller. Har du tänkt på det, Mattis?
Ja, men jag kan känna också att ibland så uppfattar man att det blir lite som krav utifrån när man pratar med människor och sådär. Men vad är ni lika? Vad gör ni tillsammans? Och du vet, sådana grejer. Och det är ju verkligen som hon beskriver det där, att liksom, det är så, en person kan ju inte lyfta allt, hela tyngden själv och ha allt det där som man kanske önskar. Och det är så fint att man just kan portionera ut och verkligen se det. De här egenskaperna har den här personen. Och den här personen har de här.
Och sen att man också liksom, för att bibehålla intresset för varandra, inte måste vända på varenda sten tillsammans varje dag på samma tid. Utan som hon också pratar mycket om det där, Hur behåller vi mystiken i relationen? Mm. Och där tror jag också om man ska vara nästan en person, då är det svårt att vara lite mystisk för varandra och lite intressant för varandra.
Men det går inte. För, alltså, jag tror den här mystiken, det är så kul för jag och min kille, vi har levt tillsammans i 17 år.
Oh, wow.
Ja, nej, men det är helt sjukt egentligen. Vi kom på den nu häromdagen. Nej, men det är 17 år. Det är helt jävla stört. Då har man inte koll på dagar. Så den här dagen träffades. men då var det en kompis till honom som precis har flyttat ihop med sin partner. Och de har precis börjat liksom se varandra. Mm. Nej, men gud, hon är slarvig. Hon liksom...
Ja, men den där upptäckten. Ja. Det är verkligen en fas när man börjar liksom så här... Wow, jag har inte sett de här grejerna innan.
Nej, eller typ så här. Ja, och hon var så, ibland hoppar han över att borsta tänderna innan han går och lägger sig. Sjukt är det.
Oh my God.
Och då tänker jag så här, mystiken på något sätt försvinner lite så fort man ska liksom koexistera i samma rum någonstans. Mm. Man ser varandras liksom smutsiga sidor, man ser det tjurskalliga. Mm. Det finns liksom inte, det finns inte heller att längta efter att ses när man liksom står och ska göra sig i ordning, man ska lukta gott. Nej, alltså ni vaknar upp med dålig andedräkt.
Exakt.
men vad tycker du tyvärr så, om man ska, för att som liksom Ester Prell säger, så här, man måste liksom fortsätta behålla mystiken. Hur fan gör man?
Men det har varit jätteintressant att följa henne både innan och efter pandemin. För det är klart att många människor, särskilt i USA där hon är verksam, ju inte hade möjlighet att liksom lämna sitt hus eller sin lägenhet.
Oj, vad mycket skilsmässa.
Ja, men förstår du? Eller snarare, det kan ju också vara omvänt att man blir starkare. Men hur sjutton gör man det liksom? När man måste titta på varandra hela tiden, varje dag. Och hon hade ju många så här roliga knep, typ att ändå skapa förändring i vardagen även om man rörde sig under samma tak hela tiden. Byt kläder, låtsas att man är på restaurang, gör en middag liksom. Och det är ju saker som låter jättelöjliga, men som jag ändå tänker, det kan man faktiskt implementera i vardagen, även när det inte är pandemi.
Jag tycker verkligen att det är, som du säger, det kan vara små grejer, men som faktiskt gör sån skillnad.
Gud, ja.
Det är ju, Alex, vi har ju pratat en del om det med vardagslyx.
Exakt.
Som faktiskt gör sån otrolig skillnad. Det kan verkligen låta löjligt, alltså för många så, men just det här att bara så här, unna varandra och sig själv också, det här lite mysiga och fina, det kan göra sån stor skillnad.
Ja, och jag tänker ibland så här, gud, vi anstränger så mycket med vad vi äter, vad vi har på oss, våra kroppar vi tränar, våra jobbsituationer, våra vänskapsrelationer. Och ofta så är liksom kärleksrelationen den som kanske får minst egentligen ansträngning. Jag har en kompis som de har liksom en hel iscensatt, ja, men vad ska man säga då, liten föreställning som de spelar med varandra. Och den är ofta kopplad till det sexuella, liksom det sexliv, men även i daglig, i vardagen, så här slags rollspel som de ibland säger, ska vi liksom ska vi leka typ. Och så gör de det och går in i olika karaktärer, för det är ju otroligt långt borta i min värld, men jag ser ju att det de gör är att anstränga sig. De har hittat ett format för att så här, nu I'm paying a bit more extra attention to you right now. Och det ger ju utdelning.
Oh.
Vi kollade på i Cyklopernas land. Älskar ju typ alla som är med där. Jag tycker det är så jävla underhållande. Också så torsk på populärkultur, bäst jag vet. Nej, men då så pratar de om att så, ja, men gå på toaletten med öppen dörr eller så. Och då var det Ami Bramesi. Shout out. Nej, men och hon sa det, jag gör inte det. Jag är liksom inte okej med det. Och då pratade jag och Petter om det. Ja, min kille. Han heter så. Alla bara, är det rapparen? Nej.
Alex bara, jag tycker det är så himla härligt att prata med honom.
Nej, det är miljövetaren. Nej, och vi har liksom, vi har aldrig gjort det.
Nej.
Vi har lyckats hålla den lilla
vardagsmystiken.
Exakt.
Men är det det
vad
som
gör
har varit
där inne egentligen?
Men är det det som har varit tanken från början, eller liksom, har det bara blivit så?
Nej, men alltså grejen är att jag har inte heller vuxit upp i en familj där vi bara gör det helt naturligt. Så jag tror att det kommer därifrån, fast Petter har typ gjort det. Men han har aldrig varit den. Så jag tror att vi kanske möttes på plan där vi är så, nej, jag behöver absolut inte duscha när du skiter. Nej, alltså det är lugnt för mig.
Jag håller med att Alltså man får, det där kanske finns olika nivåer, för det är säkert individuellt, men jag känner att det där är absolut en sån, så här behåller vi lite mystik. Mm. Ja, jag behöver väl inte sitta på dig när du klipper naglarna, eller du behöver inte sitta på mig när jag petar med öronen, eller så vet du. Okay, liksom.
Du bara, gå in i det andra rummet nu!
Nej, inte så hysteriskt, men ändå så här, I mean, you know, ha lite privatliv i relationen tror jag skadar.
Men jag kan säga det ibland också, typ när han säger så här, jag måste verkligen på toaletten. Man bara,
I don't need to know.
Nej, alltså så här, och jag behöver specifikt inte veta vad. Så ska jag säga. Men sen har jag vänner som är extremt jävla avslappnade i det där, som är så, alltså nästan också ska berätta.
Ja, exakt, hur det gick.
Ja, men precis. Yeah. Eller typ så, gå inte in där, jag gjorde det. Man bara, nej men gud, det räckte med, gå inte in där, tack.
Eller vänta. Men det är också intressant det tycker jag, för det på något sätt appliceras det ju kanske då eventuellt till, ja men om man ska prata om hur man liksom piffar upp sin relation, hur man inte hamnar i de där vardagsfårorna. Och då tänker jag så här, att prata om sexlivet liksom, det är också säkert superviktigt, tror jag. Men det samtidigt så kan man också prata sönder saker. Mm. Det kan bli lite så här tråkigt, bara jag tycker om det så här i den här ställningen och bla bla bla. Där måste man också behålla någon slags balans mellan mystik och full insyn, om du förstår vad jag menar. Det är underbart att vara avslappnad, det är en sak. Men det kanske inte måste betyda att man vet precis allt hela tiden.
Att alltid finns lite att ta reda på.
Ja, men precis. Och vi är ju också föränderliga, alltså människor utvecklas liksom.
Gud, ja.
Det tror jag verkligen att många behöver ha i åtanke, att så här, även fast man känner en människa, så man går igenom livet och det är en resa, saker kommer att förändras.
Exakt.
Ja, men det tänker jag också på när vi är inne på tvåsamhet också, att man måste vara med på det, speciellt om man vill att det ska hålla under en längre period, att så här, du kommer att vara andra, det är bara att kolla på kroppen.
Gud,
vi är inte ens samma liksom, hud, våra celler är helt utbytta från bara några år tillbaka. Att jag tycker att det är värt att tänka på just det biologiska också, att så här, allt som är du har bytts ut. Och då brukar jag tänka på det här treårsspannet, om när cellerna liksom byts ut, att det gör ju vi också. Att vi går igenom olika perioder, vi kanske pluggar, vi kanske byter jobb, och att liksom inte förvänta sig att ens partner alltså att man hela tiden ska klicka med varandra, för din partner har också bytt ut alla celler, din partner är med en ny person.
Det där tror jag är så viktigt också, liksom krydda med lite sådär, vem är min partner nu, lite nyfikenhet för varandra. Och det pratar ju Perel jättemycket om också såhär. Hon nämnde något exempel i någon av hennes poddar om hur hon hade suttit i någon, nej det var något såklart par som hon konsulterade, som hade suttit någon middag, de hade haft en konflikt, så satt de till en middag med andra människor, och plötsligt så hörde de liksom och såg den andra personen i sina vänners ögon, och så gud, jaha, är det den personen tillsammans med, gud vad spännande det blev, att man liksom reflekterar varandra i andras ögon och kan återfinna, tror jag, nyfikenheten för varandra.
Ja,
på
men
så
gud,
sätt.
Vad är det där för sexig,
ja, men precis. Ja.
Eller hur?
Ja.
Det tycker jag verkligen. Alltså, jag upplevde det nu under pandemin, för min partner pluggar ju, och se honom i hans Zoom-möten, hur han bara så det var så himla kul grej när han bara skulle spexa till det då på advent och tog på sån jävla tomteluva och hade liksom skrivit ett rim när han satt där för hela sin klass och bara så tände ljuset, drog, men jag bara tänkte, vad är det här för människa? Jag blev så kär. Så konstigt. Man bara, älskling, behåll den där mössan på.
Du bara, den där sparar vi till senare.
Nej, men alltså, ja, men det är verkligen, jag tror verkligen man måste se varandra i andra sammanhang.
Det tror jag också.
Men också kanske intressera sig för personen bakom.
Precis, och det pratar ju hon jättemycket om också. Nu ska jag inte bara prata om Perel, men det där att, ja men igen, vad gör man i vänskapsrelationen? Man frågar, hur går det med det, vad gör du med det? Dadada. Och att jag tror att i en partnerrelation, om man lever tillsammans eller inte, men där är man kanske mer benägen att ta saker för givet. Man känner man så väl, man umgås så mycket att man glömmer de där helt basala vardagsintresset.
Jag tycker att det blir så tokigt sådär, att det kan bli så stor skillnad på våra vänskapsrelationer och vår kärleksrelation.
Ja.
Det sa jag till dig också, att sådär, vissa grejer tänker jag att min partner bara ska förstå, för att vi liksom lever under samma tak varje dag med varandra. Och så när det har varit liksom hektiska perioder sådär, att det blir liksom någon sorts irritation sådär, för att vi inte hinner prata och sådär. Och sen kan det bli liksom att, ja, men till exempel att jag och Alex pratar om det. åt jag bara, jaha, men det är ju så det är, jag fattar nu. Och, men det är så konstigt att ibland kan det liksom vara nästan lättare att ta upp saker i en vänskapsrelation kontra i liksom en kärleksrelation.
Ja, och det behöver inte vara så. Alltså jag växte upp där föräldrar är med föräldrar som liksom avsatte tid och pratade. Liksom. Det var så fint att ha så här designated partner time på något sätt.
Alltså de ju. Två tillsammans prata.
Exakt.
Och ni fick liksom se
det. Var när ungarna sov, då var det så här, då var det mamma och pappa tid. Liksom.
Jag tycker tid är det finaste man kan ge varandra.
Ja,
och verkligen unna varandra att sitta och prata och gå igenom allting.
Men det tror jag också, det, alltså, jag menar, du säger att du säger, jag har vuxit upp med föräldrar som pratar med varandra. Jag tror sånt är skitviktigt att visa sina barn att man gör. För jag har diskuterat det ganska mycket med människor runt omkring det här med att också visa kanske men gud vad töntigt, ska jag bara så, vad heter affection på svenska? Nej men alltså att visa, det är ett så svårt översätt
ord. Omtanke, emotionalitet.
Ja men precis, alltså att man visar sina barn att så här, ja men vi har en
omsorgsfull känsla.
Precis, alltså bara det här med att kanske pussas framför sina barn. Eller,
så viktigt.
Eller när man går förbi sin partner som kanske lagar mat, att så här, ja men lägga en hand på ryggen. Eller
vad fin du är, vad gott
du. Alltså att, men också visa att så här, jag intresserar mig för din pappa någonstans. Alltså så att det inte blir bara så. Hur har det varit i skolan för er? Utan också så här, hur var det för dig?
Superviktigt.
Ja, men jag tror det. Jag tror att det också är lättare att växa upp. Alltså, jag menar så, när man går in i en egen relation. Att man någonstans har fått en standard för vad man dels själv förtjänar. Men också vad man kanske är skyldig sin partner.
Exakt, viktig poäng. Vad man kan bidra med. För det, jag tycker ofta man hör när folk börjar liksom hamna lite snett eller lite, att det är lite tufft relation, att det kommer att handla sig otroligt mycket om vad den andra gör eller inte gör istället för vad kan jag bidra med, vad behöver jag liksom.
Ibland är det så mycket lättare att se det liksom, vad den andra gör, men ibland kan det vara så svårt att inse vad man själv faktiskt gör eller inte gör.
Exakt.
Det kan vara jättesvårt.
Men det är ofta där svaren ligger ju.
Men jag tänker också på filmen. Jag har varit ju otroligt, otroligt nyfiken på hönsen.
Ja, det är så jävla kul. Det finns alltså en tes som heter The Coolidge Effect som handlar om att man i tvåsamhet eller partnerskap, nu lever ju inte höns och tuppar i tvåsamhet direkt, de lever ju liksom många tillsammans, men, och det kan man också göra, men i alla fall i relationer att man kan uppleva den här liksom tristessperioden, och det gör även höns och tuppar visar sig liksom tycker att det är lite trist med samma hönor efter en stund.
Ja.
Och hönorna verkar inte så jävla intresserade av dem heller. Men, ja, faktiskt. Samma typ hela tiden.
Nu ser otroligt obrydda ut faktiskt.
Ja,
jag
bor
ju ute på landet. Jag träffar många höns.
De bara okej då, kom igen. Ja, upp med fjädrarna. Och då finns det den här The Coolidge Effect som går ut på att man i princip såg att hönor och tuppar fick en nytändning när en ny höna introducerades i hönsgården. Inte med det sagt att det är någon slags lobbyism för otroskap i relationer, men jag tror att det är helt normalt att under en livstid det man kanske kan extrahera ur den där liksom studien, det är att det är normalt under en livstid att känna tilldragning, attraktion till en annan människa än sin partner. Och utan att liksom gå in på om man agerar på det eller inte, ta med det i samtalet i relationen. Kan det till exempel vara en krydda? Kan det vara så att du vet, någon såg på mig på det här sättet idag? Eller jag såg att den såg på dig på det här sättet? Och apropå nyfikenheten och liksom se sig själv och sin partner utifrån. Så det är liksom hönorna och tuppen i dioramafilmen. Det är den punkten i relationen där så här, we need to do something to spice things up.
Det
behöver inte vara otroskap, såklart.
Men är det så farligt att hämta lite energi, bekräftelse av andra människor? För det blir också en grej när man jobbar som ni båda jobbar ju också, vad ska man säga, på ett offentligt plan, även om man inte kanske vill vara super jag vet, det är en för- och nackdel mycket, men det jag ändå kan uppleva att kanske min partner får
få höra jämt så, oh, du är en så bra tjej och du är en så snygg tjej och gud vad härlig hon är. Eller du vet, sådana grejer kontra att han inte har den rollen.
Just det.
Men kan det inte också vara lite nice att höra att man har en så härlig
partner? Det kan jag föreställa mig. Det kräver ju igen att man vilar i sig själv och känner sig trygg och så vidare. Mm. Det är klart det kan vara jobbigt också, tror jag.
Men hur skulle ni reagera om er partner kom hem förutsatt att man har någon? Vi låtsas att vi har den nu alla. Har ni där förresten? Det var det.
Hard to say.
Nej, svårt att säga. Men där skulle ni, om det var om er partner kom och sa det så här, att det var en tjej som, eller kille som var riktigt jävla sugen.
Mm.
För att ville bjuda på drinkar och så. Mm. Skulle ni tycka att det var härligt eller skulle ni känna er så lite hotade av den situationen?
Det handlar väl om samtalets form, om den så här grundläggande tryggheten i den relationen. Och jag tror att, att det absolut kan tillföra ett spännande samtal. Liksom.
Mm.
Vad tyckte du om det? Hur kändes det? Var det någonting som och så vidare och så vidare. Men jag tror absolut också att det kan bli otroligt destruktivt om det inte finns den där grundtryggheten och kommunikationsförmågan att säga de sakerna på ett bra sätt utan att det blir så här en tolkningsmån där man känner att vill du hellre vara där? Liksom.
Mm.
Så jag tror att allt sånt där kan tillföra positiva saker, men det handlar om hur man pratar om det och vilken grundförutsättning man har i relationen.
Det är inte vad man säger, det är hur man säger det.
Ja, absolut.
Det tror jag verkligen. Och verkligen där du säger också om den här grundtryggheten, att den spelar så roll. Du vet ju, jag känner mig ju väldigt trygg i relationen med Kalle.
Mm.
Och jag berättade ju där för dig att det hände en gång att min sambo kom hem och berättade att det var en tjej som hade varit väldigt framåt och väldigt sådär. Jättehärligt. Men jag tyckte typ att det var härligt. Mm. Jag vet inte om det är rätt reaktion att säga, men jag tyckte att det var härligt. Och så här.
Ja, men man kan ju också bli lite så här stolt. Bara,
ja, men jag,
hell yeah.
Det var ju typ så jag kände. Jag, bara, jag vet att du är så här snygg. Jag vet. Du är underbar och du är rolig också. Alltså, det var verkligen det. Men härligt och stolt. Alltså. Mm.
Ja, men jag tycker också att det är som lite mysigt. Eller man, ja, jag tycker verkligen det, för att som Petter som pluggar, det är en så väldigt, vad ska man säga, tjejtät klass där han liksom har blivit bästa kompis med tjejer, och jag tycker att det är så underbart.
Mm.
Jag tycker att det är så härligt, för de alla är så. Alltså Petter är så bra. Mm. Jag bröt ihop innan en tenta och han satt där och tröstade mig. Han är så bra. Jag blir så. Ja, han är så bra.
Men det är det jag tror. Alltså jag brukar liksom fundera på det där med svartsjuka. Det handlar nog egentligen. Jag tänker att det finns nästan inget begrepp egentligen som är svartsjuka. Det handlar om osäkerhet eller grundläggande kanske. Ja, men otrygga ramar på relationen och så vidare och så vidare. Men har man den tryggheten och självkänslan själv, men då är ju en sån där sak som du säger, då är det jättehärligt att höra att ens partner är bra.
Mm,
klart man blir lite stolt då liksom.
Mm. 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 Men du, Tuva, kommer vi att få se något sex i filmen?
Ja, men alltså, jag är lite spänd på vad ni kommer att tycka, för jag är ju så otroligt ointresserad av en så här vanlig sexscen som man har sett 1000 gånger.
Mm.
Så ja, det är ganska mycket sex, men det är ju då både mellan djur och människor. Mellan människor och människor då. Inte något annat.
Nej, vad bra. Vad skönt att höra. Ring inte polisen.
Det går inte så långt. Men däremot så har jag försökt. Eller jag har tagit ett grepp på en scen. Så man kan väl säga, när ni tror att det är något fel på filmfilen så är det inte det. Men det blir kul att höra vad ni tänker.
Nej, men jag är så nyfiken.
Men kommer vi kunna prata någonting efter den här filmen?
Oh, ja, det kommer så roligt.
Kommer alltså ha mycket på hjärtat.
Det kommer bli 3 avsnitt på raken sen när vi bara diskuterar filmen.
Nej, men det roliga är, för vi har haft så himla roligt, apropå trailern, och vi har haft så kul när vi har gjort den här filmen, så vi har bara tänkt att ja, det blir så roligt. Mm. Men sen har vi haft några visningar där folk har kommit ut och varit helt så här förstörda. Och,
är det sant?
Ja, för att vi pratar ju såklart om relationens svårigheter och ja, men att det är en jävla kamp att få ihop det ju.
Ja.
Och det är inte alltid kul, men det går. Och så jag är liksom ofta, ja men, ja, jag har haft ganska många som har kommit ut och bara.
Men vad har det väckt för känslor i dig när du har varit under den här processen och skapandet?
Men jag har bara tyckt att det har varit roligt och bara tacksam för att man får göra en sån här film i Sverige idag. Det är ju helt bananas. Ja, men, ljuddirektör och forskare och det är så knäppt.
Det är så knäppt. Så jag är bara, jag har bara varit glad och tacksam. Liksom, happy puppy. Men sen är det klart, när jag skrev och jobbade med tematiken så... men så tror jag att det gav lite tröst ändå, för att det finns så många. Jag tror att jag hade en mer hårt hållen idé om liksom, narrativet om tvåsamheten, att det skulle vara på ett visst sätt, och precis som ni pratade om tidigare, Perels liksom, kommentarer om en relation kan inte innehålla absolut allt hela tiden, ett helt liv. Och det var så här, gud vad skönt, just det. Man kan faktiskt ha faser, perioder. En relation behöver inte avslutas för att den är dålig en period. Det är, liksom, det är väl underbart att vara lite sur på varandra för att sen vara lite kär i varandra och så vidare. Vi är liksom föränderliga. Och det tänker jag ta med mig, att det var en tröst att det inte var så knuten till den där ganska stränga idén om vad tvåsamheten ska vara. Som ju är egentligen, tror jag, kristen normativ från början. Liksom.
Det jag tänker på kanske mest när det kommer till just det här med tvåsamhet. Det, så ger vi upp, för det som du sa, så det kanske kan få vara dåligt ett tag. Alltså, ger vi upp för lätt? För man kollar på hur skilsmässostatistiken ser ut, så har man ju...
60%.
Ja, man har den ju verkligen emot sig. Tror ni att det är så att ponera att vi som har levt ihop i 17 år, så fort vi gifter oss så finns det en större risk för att så här, nej, nu,
ja, det är direkt efter
inom 3 år efter ni har sagt ja. Nej, jag tror inte att det nödvändigtvis är så att man måste skilja sig för att man gifter sig, och att det ser ut, det är ju även relationer i stort som den här procentstatistiken tror jag gäller. Jag tror att det bara handlar om att definiera från början, vad är det man själv vill? Om man liksom, som utgångspunkt alltid studsar emot en traditionellt religiöst normativ, kanske också socioekonomisk och så vidare, struktur av tvåsamhet som man inte själv har definierat, då tror jag absolut att sannolikheten för att man avslutar den tvåsamheten är stor. Men om man kan vara liksom öppen för vad den tvåsamheten kan innehålla, och om man vill att den ska vara hela livet, då tror jag absolut att den kan göra det. Easy faktiskt.
Hur länge tänker ni att det är okej att det liksom är dåligt? Och då menar jag inte att den är destruktiv, utan bara att så här,
man känner att man inte är synk.
Nej, precis. Vi är trötta på varandra, vi vill inte ha sex med varandra. Det som det är. Hur länge tror ni att det är sunt att leva i det innan man liksom...
Alltså jag tror det där med inte sex inte är så sunt så länge. Alltså.
Nej.
Det där tror jag är skitviktigt. Man kan ju ha det dåligt och ändå ha sex till exempel.
Ja, det kan man ju absolut ha. Ibland kan det ju också bara vara sexet som är det som funkar.
Det enda som funkar.
Ja, ja, men det är väl fint att det är något som funkar väldigt bra.
Gud, ja. Nej, men jag tror inte det finns någon kanske given tidsram på det, men jag tänker ändå att så här, intimitet i vilken form det än är, det kan vara i form av att liksom bara hålla varandra i en hand, eller ha sex, eller ha ett intellektuellt utbyte och så vidare. Om den intimiteten inte finns under en för lång tid, då tror jag att det kan vara svårt att hitta tillbaka. Så det är väl någonting att vara uppmärksam på. Sen behöver inte den intimiteten vara definierad specifikt, men att det inte går för lång tid innan man ändå igen anstränger sig. Ni vet, som en vänskapsrelation, det är samma sak.
Varför är man så mer tillåtande i en vänskapsrelation än vad man är i en parrelation? För jag alltså så här, om du inte passar tiderna så är det okej med mig på något sätt. Alltså jag har så överseende med det, men om Petter inte gör det så kan jag bli galen. Det är så märkligt, varför gör man så? Varför är man inte lika, man snälltolkar inte sin partner på samma sätt som man gör med sina vänner?
Men tror du inte mycket att det kan handla om den här drömmiga, perfekta bilden av en partner? För jag tycker att det målas upp så himla mycket. Det är aldrig så att någon bara, den perfekta vännen, den har så. Och alltså, jag tycker det blir lite skev bild där på
något
sätt.
Det är snarare tvärtom att man älskar kompisar när de har lite flås.
Det var som jag sa till dig när vi pratade om lögner. Jag kan tycka att det är lite nice med en person som ljuger jävligt mycket, så länge det liksom inte mynnar ut i någonting, så länge det inte liksom påverkar utkomsten av någonting. Men om någon kryddar, fan vad härligt.
Ja. Extra krydda till, det är toppen.
Bara inte ens partner.
Nej, exakt. Det är det här.
Varför är det så stor skillnad?
Men det hänger ihop med den där, tror jag, som nu var inne på förut också, den där idén om vad en partner ska vara. Den ska vara både ens bästa vän, den ska vara ens älskare, det ska vara ens alla de här sakerna. Eller väninnor då, det beror på vilken relation man lever. Och det går ju inte. Eller så man tänker att det kan vara faser när den här personen är det. Och i den här fasen så kommer min partner för sent eller verkar lite off på något sätt. Eller kanske inte ligger så bra just nu. Ja, men you know. Och det är lite överseende, tror jag, skulle klä partnerskap ganska bra, som vi har med vänner liksom.
Och kanske också något lugn i att så här, när man inte är synk, att så här, avvakta lite. Exakt. Istället för att stressa upp sig så himla mycket, för att jag tror att en, alltså en väldigt vanlig reaktion, att så här, varför känns det så här nu? Så här brukar det inte vara. Varför nu? Varför är hon eller han helt annorlunda? Nej, vad händer nu?
Ja.
Att det blir en sån stress i det.
Och att man kanske kan prata sönder saker i det också. Jag tror det är jätteviktigt det du säger, att vila lite, luta sig lite tillbaka. Pratar man mycket om i terapi, att liksom stanna på din ban halvdel och också vila lite. För saker och ting behöver ibland processeras och landa och... Den tror jag är skitviktig. Alltså.
Ja, jag tror också att det är viktigt att inse, alltså, så, även om vi har koll på att så, ja, men din partner kan inte vara hela din värld, så måste man kanske också ha i beaktelse att jag är inte hela hans värld.
Exakt, och jag kan inte få allt jag behöver hela tiden.
Exakt, och sen också det här att om han är på dåligt humör, eller man säger så här, det har inte alltid med mig att göra.
Nej, exakt.
Fast det är så, har jag gjort någonting? Ja, är du sur på mig? Är det, och det, då kan han bara säga, Alex, allt handlar inte om dig. Om man
du
är så...
Är du säker på det?
Varför inte då? Man bara, vad menar du? Så det tror jag också är viktigt att se att så här, ja, det finns andra saker som kan göra att relationen ser ut på ett visst sätt. För de yttre liksom, omständigheterna påverkar såklart honom med och inte bara mig.
Och då är man ju tillbaka till den där nyfikenheten istället för att hela tiden liksom gravitera emot så här, vad är min roll i det här lilla dramat som pågår idag? Varför är han eller hon på det här sättet? Eller har jag någonting? Istället så här, bara vara nyfiken och fråga. Jag märker att liksom, hur tänker du om det här? Eller är det någonting som... För alla blir ju glada av att bli tillfrågade om, liksom, och vill personen inte prata om det, så är det fine. Men att man hela tiden, som du säger, kommer ihåg att det kanske inte mer handlar om, låt mig intressera mig för vad det handlar om då.
Jag märker att du är lite sur, känns lite sexigt.
I mean, det är ju en variant, absolut. Prova den.
Mattis. Så sexigt när du är sur. Hur viktigt är sex i en relation?
Jag gjorde en intervju tillsammans med Åke Pålshammar häromveckan som är...
Och vi är så kåta på statistik, det är helt otroligt.
Åke Pålshammar är neuropsykolog och föreläsare och senior på de flesta områden som berör dioramas tematik. Mm. Det vill säga han kan typ allt om biologin och även i andra kontexter omkring tvåsamhet och vad som händer i människors hjärnor och i relationer och så vidare. Mm. Gjorde en intervju som handlade om detta. Och Åke är ju några år äldre än jag. Jag vågar inte sätta ord på det, men han har levt ett långt liv i en lång relation. Och han nämnde i den här intervjun, apropå då vad det är som är viktigt, så sa han, ta på varandra, ge varandra en kram, verkar någon nere, håll i handen. All den här fysiska kontakten är så viktig. Och sex naturligtvis, sa han. Det tyckte jag var så otroligt fint, för att det sker ju någonting kemiskt i våra kroppar när vi rör en annan människa. Ni vet att det finns studier på bebisar, hur de reagerar på kontakt eller inte kontakt. Vi är ju likadana som vuxna, men kanske har byggt upp någon slags resistens och där vi klarar oss själva och så vidare. Men fysisk kontakt är så viktigt, så jag tror personligen att sex är enormt viktigt, men det behöver ju inte alltid vara på det traditionellt liksom.
Penetration.
Nej, men exakt, det kan ju vara på många sätt liksom.
Ja. Det är ju många som hakar upp sig på penetrationen.
Ja, men herregud.
Det är alltid kretsar runt.
Och det var en underbar debattartikel i en dansk tidning för några veckor sedan som överskriften gick på, kan ni bara sluta med den där satans jävla penetrationen? Det finns mer till sex liksom. Man bara, ja, exakt. There's more to it.
Verkligen. Ja, men så är det.
Absolut. Mm. Nu börjar ju våran intervju lida mot sitt slut. Tyvärr, det är så härligt.
Ja, det var så jävligt.
Så lätt att prata med.
Det är samma.
Ja, vi pratade om det innan. Hur tror vi att hon är? Ja. Ja, båda bara, jag tror hon är lätt. Skönt.
Skönt. Ja, det var ju god alltså,
vad, vad tar du med dig ifrån det här? Liksom, vad, om du skulle säga så, det här är det viktigaste när det kommer liksom till tvåsamhet. Eller typ, det här är viktigt att veta. Det behöver inte vara för att hålla ihop. Eller så, utan så här.
Precis, för det är en viktig poäng. Man ja. Måste inte vara tvåsam. Jag tror bara att vi alla är så orienterade runt tvåsamhetens mm. begrepp, även om man inte väljer att leva så. Och det är väl det första, så här, man måste inte vara tvåsam, det är okej. Okay. Mm. För det är många som känner ett misslyckande om man inte är det. Liksom. Mm. Ta bort den, tyvärr, det stigmat. Ja. Mm, men det andra är, alltså det som jag avslutar filmen med också, det är en replik som Susanne Axel, som var tidigare programledare, frågade doktorn, I love her. Hon säger, hur vill du leva ditt liv? Mm. Och det är väl det jag har tagit med mig det här. Att just det, som du också var inne på tidigare. Att det finns biologiska, sociala, ekonomiska aspekter av partnerskap. Och om det är tvåsamt eller inte. Men vi har förmåga och möjlighet att kanske med lite utbildning välja själva hur den relationen ska se ut. Mm. Vi behöver inte vara slavar under liksom, känslor eller ja, men samhällsnormativa inramningar, utan vi kan faktiskt bestämma hur vi vill leva.
Mm. Gud vad fint. Nu blir jag jättetaggad på att
se. Leva ditt liv.
Ja, det vill. Jag tänkte säga att se filmen, men självklart leva
kommer
mitt liv.
Kommer hem till partnern och bara, så här vill jag ha det i min relation.
Vet du, det är det som är så roligt, att när vi har spelat in eller när vi har träffat gäster så här, som ja. Vi sitter nu, man får så himla mycket funderingar och tankar. Mm. Det bara börjar snurra i huvudet. Mm. Så jag tror att jag pratar för oss båda, att våra sambos är ja. Väldigt vana vid. Vi kommer, du, har du tänkt på en sak? Sen väcker de mitt i natten.
Mm. Ja, men gud,
jag vill
ja.
Väldigt gärna prata om det här. Bara, kan vi snälla ta det? Inte 04:20. Tack.
Älskling. Okej.
Okay. Jag väcker dig vid 7.
Och då ska vi prata.
Ja.
Ja, men du är aktuell nu med Diorama som kommer, när är den premiär?
6 maj i biograferna.
Mm, det känns lyxigt att vi ska få se den innan.
Oh, ja, jag hoppas att ni får någonting ut av det.
Ja, och vi snackar tunga namn.
Ja.
Alltså, din favo, Peter Jöback.
Mm,
får vi alltså Peter. Berätta det?
Mm. Oh, du är så kär. Det är så ja, det är kört för dig.
Inte. Visst är det.
Ja, det är fantastiskt.
Det har tagit mig, det var en chock. När jag fick höra att det är så mycket känslor överallt.
Ja, men nu lämnar vi Peter, för nu ska vi prata om min favorit.
Ja.
Sarah.
Ja.
Nej, men jag har som crush.
Nej, men det Sarah kan du bara fortsätta. Hon är lika fantastisk som du tror.
Otroligt.
Ja, men mina äldsta ju... bästa vänner, och jag är stolt över henne igen. Och
är
hon
det sant?
Fantastisk insats.
Nej, men hon är otrolig. Jag är så kär i henne.
Ja.
Mm. Det ska ni veta. Det är många, många fler. Shanti Rooney. Morgan Alling.
Så är det Gudmansson. Och Gustav Lind. Det är så mycket fint.
Otroligt. Det ska bli superspännande. Mm. Och stort tack för att du ville vara med i alla våra
tack.
Tack
snälla.
Tack.
Podplay, en del av